De går till jobbet varje morgon och deras jobb är att bestämma saker. Så de hittar hela tiden mer och mer saker att bestämma över. På så sätt så tycker de att de är duktiga, även om resultatet då blir att friheten och människors rätt till privatliv med mera inskränks.
Välkommen till ännu ett avsnitt av Bara Bitcoin, och idag så har jag bjudit in Henrik Alexandersson som tidigare arbetat i EU-parlamentet för Piratpartiet och där fokuserat på frågor som rör medborgarrätt, massövervakning och internetfrihet. Idag aktiv som samhällsdebattör och bloggare, inte minst då på 5juli.se kring just de här ämnena. Så välkommen Alexander, väldigt roligt att du ville ställa upp och vara med.
Tack så mycket, roligt att vara med. Skjut på, får vi se var det här landar någonstans.
Jag tänkte att i det här avsnittet skulle vi prata lite då vad EU håller på med nu för tiden. Och inte minst då de senaste försöken att vilja antingen förbjuda eller reglera användning av bitcoin på olika sätt.
Ja.
Men innan vi går in på det så skulle du kunna berätta lite om vad 5juli.se är och vad det är för arbete du fokuserar på nu för tiden.
Ja, 5juli-stiftelsen är den stiftelse som driver VPN för Bahnhof. Men så ägnar vi oss dessutom åt en del opinionsbildningsarbete. Där är då 5juli-bloggen det huvudsakliga verktyget. Där kan man ju då följa väldigt mycket av det som sker på internetfrihetsområdet och övervakningsområdet och liknande som andra media inte följer helt enkelt. Vill man hålla sig informerad så gör man det på 5juli.se. Och där är jag då webbredaktör för den sajten och gör även lite videofilmer för dem.
Just det, det är en väldigt bra blogg kan jag säga som jag följer aktivt, och det kommer hela tiden upp vad EU håller på för hyss och sånt. Med tanke på din erfarenhet att jobba i EU-parlamentet så är jag ju väldigt nyfiken på att höra lite så här inside info där. Om du, har du några så här lärdomar om vad du lärde dig efterfrån att jobba från din tid inne på EU-parlamentet? Till exempel, skiljer bilden av den gemene man har av EU jämfört med hur det går till på insidan?
Ja, alltså, när man ser makten på nära håll så inser man ju ofta, inser man hela tiden att det är ofta rätt improviserat och att de inte alltid riktigt vet vad de sysslar med om man ska vara uppriktig. Jag tror vi kommer in på ett sånt område lite senare idag. Men det här är ju typiskt för makten. En gång i min ungdom så jobbade jag som journalist från riksdagen, och det var ju samma sak där, att alla människor tittar med rätt stor vördnad på de här institutionerna, men bakom fasaderna så är det liksom ett jävla kaos. Och ibland så till den milda grad att man stiftar lagar som inte går ihop helt enkelt, som är omöjliga eller som kolliderar med andra regler och lagar. Det kommer vi nog också tillbaka till i den här diskussionen. Så att det är mer kaotiskt än folk föreställer sig, och det är mer toppstyrt än folk föreställer sig. Och speciellt i Europaparlamentet där allting ska gå så jävla fort hela tiden. Förslagen kommer ju ofta flygande strax under radarn och bara liksom poppar upp. Det här med anonyma bitcoinbetalningar som vi kommer att prata en del om idag. Där tror jag såg det här första gången i februari, och nu är det liksom redan voterat och klart i utskotten, så det går undan utan bara fan alltså.
Det känns så här, som du säger, att det bara ploppar upp ibland. Det kommer upp så här nyhetsartiklar man läser ibland att nu har vi 2 veckor på oss att rädda internetfrihet. Och det, liksom, ja. Det är ju det är sådana här saker som det verkar voteras in snabbt, och sen får det ju enormt genomgående konsekvenser på sikt, vissa sådana saker. Alltså, skulle du kunna förklara lite hur den här processen egentligen funkar? Med hur kommer förslagen till och vart kommer de ifrån egentligen, och hur går den här processen till?
Ja, i EU så är det då bara EU-kommissionen som får lov att lägga förslag. Så att ministerrådet och parlamentet kan inte lägga några egna förslag. Parlamentet kan däremot skriva en massa rapporter och föreslå vad kommissionen ska tycka och tänka och föreslå. Men alla förslag kommer från kommissionen, och sen så går de ut till ministerrådet och till Europaparlamentet. Och så antar ministerrådet och Europaparlamentet var sin position. Och det är där vi är nu när det gäller anonyma bitcoinbetalningar. Sen när detta är gjort så går man in i så kallade trilogförhandlingar, där ministerrådet, parlamentet och EU-kommissionen sätter sig ner bakom stängda dörrar och förhandlar. Och det man kommer fram till sen brukar oftast klubbas rakt av i ministerrådet och Europaparlamentet igen. Så att alltså det nya förhandlingsresultatet godkänns på båda hållen. Och sen så blir det lag. Kommer man överens direkt, om trialogen inte ändrar någonting från ministerrådet och, eller parlamentet, vilket är väldigt ovanligt, så kan det till och med gå snabbare än så. Men det går undan med en väldig fart här, får man säga.
Det låter lite märkligt att det är lite ovanligt att höra att det går undan väldigt fort när det är någonting som gäller politik och byråkrati, för det brukar vara ganska tångrott vissa sådana saker ibland.
Ja, ja, svenska riksdagen är ju liksom extremt långsam i en jämförelse med Europaparlamentet. Europaparlamentet, där kommer saker upp över horisonten hela tiden och det liksom bara skjuta ner dem. Det är liksom Space Invaders typ.
Men när det gäller sådana saker då som att förbjuda anonyma bitcoinbetalningar eller ja, förstöra friheten på internet på ett nytt sätt. Vad är källan till de här olika förslagen? Vad är det som är själva liksom drivkraften bakom att just gå i den här riktningen?
Ja, alltså det har ju delvis att göra med hur EU fungerar som sådant, för att alltså, det finns två stycken motstridiga krafter i EU. Det ena är då fördragen som säger att man syftar till ett ständigt närmare samarbete och ständigt mer integration, vilket tyvärr också resulterar i ständigt mera maktkoncentration och att ständigt mera makt flyttar till Bryssel. Å andra sidan så pratar man om subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut ska fattas på så låg nivå som möjligt. Det är också en viktig princip för EU, men den skiter de fullständigt i. Så alltså att det är massor med makt som centreras till EU-apparaten och till Bryssel. Det är naturligtvis inte bra, för att när makt centreras så innebär det ju också att makt överförs från den enskilda individen till centralmakten. Och vad som driver det här, det är så här politik fungerar. Alltså politik är på något sätt ett enkelriktat flöde. Den utvidgas hela tiden. Den tar sig ständigt nya domäner. Den lägger sig ständigt i nya saker, och det finns liksom inget som är för litet eller obetydligt som inte politikerna kan lägga sig i. Och sen så framförallt i Europaparlamentet så skulle jag nog vilja säga att man väldigt ofta beslutar om saker som man inte förstår sig på, därför att det låter bra. Och det är väl också så för politiker att de går till jobbet varje morgon och deras jobb är att bestämma saker. Så de hittar hela tiden mer och mer saker att bestämma över. På så sätt så tycker de att de är duktiga, även om resultatet då blir att friheten och människors rätt till privatliv med mera inskränks. Så det är inte så lyckat. Men det hänger alltså, tycker jag, ihop med liksom själva maktens konstruktion som sådan. Mycket vill ha mer, helt enkelt. Och jag tror inte det finns så mycket konspirationsteorier heller, utan jag tror helt enkelt att väldigt mycket av det som sker är rätt planlöst, om jag ska vara uppriktig. Saker och ting händer utan att man har tänkt igenom det. Och det ser man ju i politiken i Sverige också ibland, att man fattar beslut utan att ha tänkt igenom konsekvenserna.
Vi kanske ska gå in och prata lite om några av de här specifika förslagen då som jag tänkte vi skulle prata om idag. Så vi kanske börjar direkt på den här förslaget då om förbjuda anonyma kryptobetalningar. Eller folk har pratat om att det handlar om att de vill att både mottagaren och avsändaren ska kunna identifieras. Och de pratar också om det som de kallar för unhosted wallet, vilket betyder egentligen att du håller dina egna nycklar till dina egna coins egentligen. Och det är någonting som bitcoiners alltid har förespråkat, att man ska äga sina egna nycklar. För att motsatsen är ju att du har bara ett konto på en bank eller på en exchange som säger hur mycket du har. Och då är det ju egentligen banken då, eller som har ägandeskapet och full kontroll över. Och det är ju en väg som vi helst inte vill gå.
Men hur funkar det om man har bitcoinplånbok hos någon av de här populära tjänsterna och har sina egna lösenord och kontroll över allt det? Undras om det räknas som en unhosted eller om det...
Det tror jag inte räknas som en unhosted, för de är hostade någonstans liksom på en central utgivare. Så
då ligger man löst till.
Ja, men vad Bitcoin just nu då är rädda för, det är ju att du inte ens kan hålla dina egna nycklar på din plånbok där hemma på en telefon eller på en sån här hårdvaruplånbok som en liten nyckelsticka då som man håller sina nycklar på. Då är man verkligen suverän då över sina tillgångar och över sitt sparande. I det här förslaget så verkar det då som att du måste kunna identifiera vart överföringen kommer ifrån, och det är ju vad jag vet, fysiskt omöjligt idag. Det kommer ju bara från en adress liksom, så att det går inte riktigt ihop med hur det funkar. Skulle du kunna veta lite vad du har fått fram när du kollat upp det här?
Ja, som sagt, vi ska inte utgå från att de vet vad de sysslar med. Men jag skrev ihop en bloggpost på det här som jag tänker lägga upp imorgon, måndag den 4 på 50juli.se. Där jag försökte sammanfatta vad jag har begripit av det här hittills. Men det började med att EU-kommissionen föreslog ett förbud mot anonyma kryptobetalningar på över 1000 euro. Och det är ju dumt nog i sig själv. Därför att det innebär ju då att betalningar över det beloppet måste registreras. Men sen har då Europaparlamentets utskott och utskottet för mänskliga rättigheter, LIBE, har då varit in och pillat i texten så att man säger att beloppsgränsen tas bort. Och enda undantaget ska då vara för den som har en helt egen separat plånbok på det sättet som du just beskrev. Har man en bitcoin-plånbok så kommer man då enligt förslaget alltid vara tvungen att ha bokföring för detta. Man ska alltid föra noggrann redovisning på det. Men om du och jag har varsin unhostad plånbok så kan vi överföra upp till 999 euro utan att behöva anmäla det. Men bara du och jag kan skicka pengar mellan varandra i så fall. Det kan ni kanske i och för sig bli gladare över. Men här pratar man ju om alla handelsplatser, alla service providers och vad jag förstår även alla som tar betalt i bitcoin. Där finns ingen sån här 1000 euros gräns utan där är det alla transaktioner som måste registreras. Då kommer man att, alltså att godkänna vissa plattformar, vissa handelsplatser, vissa aktörer, det vill säga de som då klarar av att leva upp till allt det här krånglet och all juridiken kring detta och all byråkratin kring detta. Och det kommer ju, det är ju som vanligt att det är bara de stora, största etablerade plattformarna och aktörerna som kommer ha råd med det här, medan startups och mindre uppstickare, de slås ut innan de ens kan ge sig in i konkurrensen. Eller företag som finns idag i branschen som inte kommer att klara av all den här administrativa bördan som kommer att slås ut. Så att det blir ju alltså då även registrering och godkännande av service providers och icke godkända service providers och handelsplatser ska stoppas. Hur man nu har tänkt sig att det ska gå till, jag vet inte om de har tänkt sig blockera miljontals sajter runt om i världen. För att det här är ju EU-lagstiftning och bitcoin finns ju liksom över hela världen, så att det är verkligen elefanten i rummet här, att okej, här slår man till med lagstiftning för just EU, men internet är globalt. Så att här har man nog lite grann att tänka till på hur man ska lösa det här rent praktiskt.
Ja, det känns ju spontant att det finns väldigt många kryphål. Du har ju till exempel El Salvador som har bitcoin som legal tender nu, så du kan ju bara ta en trip dit och shoppa bitcoin direkt, och då är det ju utanför EUs lagstiftning.
Jag såg en här idiotiskt argument här som dök upp. För att vad man pratar om det är ju liksom att det är standardförklaringen, det är samma förklaring som till varför du blir korsförhörd på banken om du liksom vill sätta in eller ta ut för mycket kontanter, kundkännedom och sånt här. Alltså det, penningtvätt och terrorfinansiering är standardargumenten. Men har man då även tillfört argumentet att Rysslands invasion av Ukraina gör den här lagstiftningen nödvändig, vilket jag tycker är lite ironiskt eftersom kryptovalutor är faktiskt det som kan hjälpa många människor som är på flykt, som inte kommer åt sin bank därför att banken har exploderat under några ryska bomber. Det känns lite bakvänt. Och sen finns det finns hur mycket argument som helst mot det här. Till exempel så finns det ett behov av anonyma transaktioner. Alexander Navalny, den ryska oppositionsledaren som sitter fängslad, hans verksamhet bedrivs med anonyma donationer med kryptovalutor. Vi hade fallet för ett antal år sedan där banker och kreditkortsföretag, PayPal även tror jag, stoppade betalningar till WikiLeaks. Inte för att de gjorde något olagligt utan för att politikerna hade sagt till dem att stoppa de här pengarna därför att man tycker inte om WikiLeaks. Och i sådana här situationer så är ju då digitala valutor väldigt värdefulla. Plus att vi naturligtvis lämnar ut oss själva till staten. Vi har ett samhälle som blir allt mer kontantfritt, vilket innebär att staten har allt mer kontroll över medborgarnas pengar, och då kan staten göra vad som helst. Det kan bli negativa räntor, det kan bli whatever. Till exempel under eurokrisen så gick man ju in från Cyperns sida och helt enkelt snodde en del av alla banktillgodohavanden över en viss nivå från befolkningen och företagen. Man konfiskerade stålarna helt enkelt. Och så, sånt där, det är ju liksom, det är ett ofog som inte borde få förekomma, och där kryptovalutor kan vara ett bra alternativ för den människa som faktiskt vill ha lite kontroll på sina egna pengar.
Ja, precis. Inom bitcoinrörelsen så ses ju bitcoin lite som digitalt guld, att du kan lagra sparande och det är låg inflation eller deflation, och du kan inte få dina pengar beslagtagna hur som helst eller frysta eller bortinflaterade. Och det känns som att för varje år som går så är det fler och fler exempel för varför en sån här produkt och lösning faktiskt behövs. För att det är väldigt många länder just nu som lider av hyperinflation. Jag hörde bara idag att det var i Sri Lanka har de jättestora problem med inflation, och folket kämpar efter att få tag i dollar och försöka skydda sig. Ja, det var kanadensiska truckers som fick sina bankkonton avstängda, och Ukrainas stat hade ju en insamling där de tog emot bitcoin bland annat för att finansiera då sitt försvar. Så att jag ser ju klart och tydligt hur det här behövs mer än någonsin. Och sen också bara senaste åren har det ju tryckts mer dollar än det någonsin har gjort. Så det finns fler anledningar just för att ha en inflationsskyddad neutral valuta som är global och digital. Och då blir det så löjligt när man samtidigt ser de här fördelarna, och att de kommer med argument och som penningtvätt och så här. För det är ofta penningtvättslagarna som används. Och jag är ju inte förvånad, för att det har ju under många år varit ett krig mot kontantbetalningar. Och så att använda kryptovaluta har ju väldigt länge varit ett sätt att runda systemet. Liksom. Du lätt kunnat bara skita i bankerna och skicka stora överföringar globalt. Och det är någonting som används väldigt aktivt idag. Så att det var väl bara en tidsfråga innan de började liksom komma i fatt.
Men vad jag inte riktigt begriper, det är liksom hur det här penningtvättsdirektivet, som då är en av bovarna i dramat, hur det används olika i olika länder. Jag menar, i Sverige vi har ju alla hört liksom historien om människor som försöker sätta in eller ta ut pengar i kontanter på banken eller blir stoppade i ett växlingskontor för att få någon jävla skitsumma som de inte kan redovisa för var de har fått pengarna ifrån eller hur de ska användas. Alltså jag tror att det är överimplementerat i Sverige, därför att jag bor ju i Tyskland, jag bor ju i Berlin. Och här ser man liksom, här ser man folk köpa bil eller köpa ny inredning till köket eller något sånt där med kontanter. Folk står liksom i kassan med tjocka sedelbuntar och betalar. Och det tycks inte vara några problem. Bankomaterna spottar ut mer pengar här än de gör, mer kontanter här än de gör i Sverige. Eller i vart fall de flesta bankomater i Sverige. Ja. Och sen finns det finns massor med problem med det här. Jag menar, om vi nu ska registrera alla transaktioner, då ska ju de här registreras någonstans. Och här kommer det att uppstå en massa nya databaser över transaktioner. Det innebär ju säkerhetsrisker. Jag menar, det är ju en honungsburk för cyberskurkar och för alla som vill snoka i folks liv. Så att det är idiotiskt. Och sen så, dessutom, så det här är dålig lag som lag betraktade, för att lagar som inte går att upprätthålla, för det här kommer ju inte att gå att upprätthålla. Internet är som sagt gränslöst. Lagar som inte går att upprätthålla, det är dåliga lagar. Och lagar som automatiskt gör miljontals helt vanliga människor till brottslingar över en natt, vilket man ju kan säga att det här också gör, det är också en dålig lag. Man driver bort IT-företag från Europa. Jag menar, man har redan lagt på europeiska företag en väldig massa administration med dataskyddsförordningen GDPR. Och nu kommer The Digital Services Act som också kommer, och The Digital Markets Act som också kommer innebära en massa ny byråkrati, och så klämmer man nu åt bitcoin dessutom. Jag menar, det här innebär ju att väldigt många IT-startups väljer att starta på andra ställen än i Europa. Och sen står man här och är förvånad över varför andra länder springer ifrån oss när det är vi själva som skrämmer bort dem. Ja, det finns hur mycket som helst som är fel med det här förslaget. Och om man ska stoppa det så måste det till en jävla folkstorm, och det är nu. Det är ju som vanligt med EU, att när de första signalerna kommer så bryr sig inte folk. Det brukar vara vi på 5 juli och några andra entusiaster som skriver lite om det. Eller skriver mycket om det till och med. Och så tjatar vi och tjatar vi och tjatar vi. Och sen så när man har tjatat så mycket som man liksom tror att folk börjar tröttna på en, då dyker förslaget upp skarpt, och så i bästa fall då så upptäcker folk att shit, det här kommer att röstas nästa vecka, som det här kanske kommer att göra. Det kommer att röstas i Europaparlamentet i Strasbourg antingen nästa vecka, är alltså den som börjar med 4 april, eller första veckan i maj. Vi får se vad det blir. Och då blir det ett väldigt hallå, liksom, vad är det som händer? Och ibland så blir det inte ens hallå då, utan besluten fattas och sen står folk och undrar hur fan gick det här till? Och informationen finns ju där ute hela tiden. Men problemet är att media och folk i allmänhet är rätt ointresserade av att ta del av sån här information. Därför att det är väldigt tekniskt och det är väldigt krångligt, och EUs beslutsprocess är väldigt krånglig, och det är svårt att liksom få insyn i beslutsprocessen. Och så plötsligt så står man där inför fullbordat faktum. Så är det ju ofta. Det tycker jag är ett allvarligt problem faktiskt.
Ett annat förslag som också har med bitcoin att göra, som röstades om, men det röstades ner häromveckan, det var ju att de vill förbjuda all användning av kryptovalutor som använder mining inom EU. Det skulle innebära att bitcoin blir de facto förbjudet att använda, att handelsplatser inte får använda bitcoin längre och så vidare. Och det röstades ju tack vare ner då, men det låter väldigt extremt och sjukt. Är det någonting som du tittat på?
Just den har jag inte hunnit gräva ner mig så mycket, utan jag har tittat mest på det här anonymitetsförslaget som är nu. Men jag vet att det fanns, jag skrev om det här någon gång i februari, och då fanns det en lång lista på allting som man bollade fram och tillbaks. Hur gör man till exempel med digitala tillgångar som NFTs till exempel? Så som man höll på att vända och vrida på det där. Alltså de är ju inte kompletta idioter. Det finns ju ofta folk som kan säga liksom att så här kan ni inte göra, det här blir totalt orimligt. Ofta så går ju saker och ting igenom ändå tyvärr. Men just där så fattade man väl ett rätt beslut.
Den här förbjudet anonyma kryptobetalningen då, så den röstade i ekonutskottet. Hur stor är chansen att den faktiskt går igenom i alla instanser? Eller kommer den, finns det stor chans att den slås ner av EU-domstolen?
Ja, så här att i utskotten så tror jag att det var piratpartisterna naturligtvis, de tyska och tjeckiska piratpartisterna röstade ju nej, medan resten av den politiska grupp de tillhör, gröningarna, de röstade ja till det här förbudet. En del människor i den borgerliga EPP-gruppen röstade nej, men det var alltså ett väldigt tydligt beslut att förbjuda anonyma betalningar. Så att det ser ju verkligen inte ljust ut inför voteringen i Europaparlamentet. Om nu inte alla börjar protestera högljutt och vildsint och skicka mejl och ringa telefonsamtal till EU-parlamentarikerna. Det där har ju lyckats för. Men det ser inte ut som att man vågar hoppas på att majoriteten i Europaparlamentet tar sitt förnuft till fånga för egen maskin. Utan det behövs ett yttre tryck. Sen är då frågan vad medlemsstaterna i ministerrådet kommer att säga. Och där är det ju faktiskt möjligt att en del länder kommer att tycka att det här blir liksom en hopplöst liksom besvärlig administration. Så det kan ju komma invändningar från det hållet. Och så har vi då kommissionen som ju från början föreslog den här 1000-eurosgränsen i alla fall. Så att det finns lite olika viljor som drar där. Men någon form av förbud mot anonyma kryptobetalningar, det tror jag kommer, om inte det blir ett jävla liv om det här. Och sen så nämner du EU-domstolen. Ja, det är ju värt att pröva. Ibland så drabbas ju EU-domstolen av ljusa infall som till exempel när man har kommit på att man inte får lov att övervaka människor som inte är misstänkta för brott. Och det kan man ju kanske lite grann säga här också. Det är lite grann äpplen och päron, men det finns regler i EU som säger att man får inte ägna sig åt generell övervakning. Alltså övervakning av alla utan att det finns något skäl för det. Det kanske det här är någonstans i gränslandet av. Att det är möjligt att det går att driva den vägen. Men just nu så ser det ju faktiskt inte ljust ut. Men jag menar, om de gör det här, det kommer ju få liksom så jävla mycket konstiga, praktiska, oförutsedda, oväntade konsekvenser. Så att ja, nej, jag blir så deprimerad. Det är som vanligt, de vet inte vad de sysslar med. De har liksom, det verkar som politiken rent allmänt lider av bristande förmåga till konsekvensanalys.
Ja, om vi skulle fortsätta den här glädjetrippen lite och prata om lite andra grejer som du har liksom läst på och skrivit mycket om på 50 juli-bloggen. Den här EUs nya nätcensurpaket, så kallad Digital Services Act. Vad är det för någonting?
Digital Services Act är ett jättestort paket som innehåller hur mycket olika regleringar och förslag som helst. En del saker är faktiskt rätt bra, som till exempel att människor som blir censurerade på, låt säga, Facebook ska få någon form av rimlig chans att överklaga sådana saker. Så det finns bra inslag i det här, men det finns också riktigt, riktigt dåliga saker, till exempel Trusted Flaggers, eller som det heter på svenska, betrodda anmälare. Och då är tanken den att varje land ska utse sig trusted flagger. Så det här, det kan vara myndigheter, det kan vara intresseorganisationer. Man pratar bland annat om företrädare för kollektiva intressen, om man nu menar där. Det kan vara olika särintressen. Och de här ska då få en direktlina till sociala medias abuseavdelningar. Anmäla sånt som de tycker bör tas bort Från respektive sociala media. Det här är ju då i vart fall någon form av mjuk censur. Det blir förmodligen inte så att de kan bestämma att något måste tas bort, men när de rekommenderar att någonting bör tas bort så kommer det ju bli så. Och det där är allvarligt på många sätt, därför att yttrandefrihetens gränser, ja, hur sätter man dem? Det måste ju ske genom lag i en demokratisk process. Och då måste man besluta sig för vad får lov att sägas och vad får inte lov att sägas. Och det är ju liksom, det är ju fundamentalt för en demokratisk rättsstat. Nu kastar man detta genom fönstret, och istället så säger man att nu ska det då tjänstemän på olika myndigheter och olika intresseorganisationer som har massa olika agendor som de driver få makt över innehållet på nätet och vad som kan sägas och inte sägas. Och det där är extremt allvarligt. Men inte en käft tycks bry sig faktiskt. Ingen. Och jag tjatar och jag tjatar och jag tjatar om detta på 50 juli-bloggen. Det är liksom, jag börjar frukta liksom att folk tröttnar på att lyssna på mitt tjat. Men det händer ju fan ingenting alltså. Det är ingen som bryr sig. Så att det där är också en sån här sak som nu är på väg att kanske glida rakt igenom systemet utan att någon reagerar förrän det är för sent.
Men vad finns det för opposition? Någon slags opposition någonstans måste det ju finnas.
Ja, piratpartisterna i Europaparlamentet har sagt att de tycker att det här är inte bra. Men de har liksom inte kampanjat för det. Och i övrigt så hittar jag faktiskt, det finns säkert några enstaka ledamot från ett obskyrt parti någonstans som kanske är emot det här, men i generella termer så finns det liksom inget som helst motstånd mot det här i Europaparlamentet, utan det slutar bara glida rakt igenom. Och ja, det sker ju då samtidigt som vi klagar över att ryska folket inte får tillgång till fri information, och så samtidigt så inför man nätcensur i Europa. Jag tycker att det där är det finns ingen logik, det finns ingen helhetsgrepp, och framförallt så finns det liksom, det finns inga principer i det här. Men man skiter i sådana här saker som liksom grundläggande principer för yttrandefriheten. Och sådana här fighter har man hela tiden. När jag jobbade i Europaparlamentet så det första vi kastade oss över, det var telekompaketet, där fransmännen ville att fildelare skulle kunna stängas av från internet. Och då satsade vi på starka principiella rättsstatsargument. Och då sa vi det att om någon överhuvudtaget ska stängas av från internet, vilket för övrigt är en dålig idé, men om det överhuvudtaget ska ske, så får det inte ske med mindre än föregående rättslig prövning. Inget straff utan rättslig prövning. Och så tjatade vi om just den principen to the bitter end och vann i princip det där. Och det är någonting som efteråt har ansetts som en ganska viktig principseger. Jag tycker att man ska stå på liksom starka demokratiska rättsstatsprinciper som de här människorna har svårt att dribbla bort, i vart fall svårt att dribbla bort utan att de själva ser fåniga ut. Och då tycker jag liksom att i det här fallet med Trusted Flaggers, att argumentet att yttrandefrihetens gränser ska sättas av lag och inte av byråkrater och aktivister är det som är det starkaste argumentet.
Så om vi går ner på nästa grej som du har skrivit mycket om, vad är chat control för någonting?
Chat control är obligatorisk avkryptering av alla användares alla e-postmeddelanden och alla elektroniska meddelanden i övrigt. Och då ska man alltså, är det tänkt att man ska granska innehållet. Och skälet man anger den här gången, det kunde vara terrorism eller någonting annat, men skälet man anger den här gången, det är då för att bekämpa barnporr. Så för att kontrollera att det inte sprids barnporr, så ska alla människors, alla elektroniska kommunikationer kontrolleras. Och det här är faktiskt redan möjligt med Chat Control 1. De stora plattformarna kan gå in och avkryptera folks meddelanden och kolla innehållet så att de inte gör något olagligt. Men med det här förslaget så blir det då obligatoriskt att det ska gälla alla överallt. Hur man nu tänkt lösa det. Men de här förslagen, alltså de är så omfattande och de kan så lätt utökas. Vi vet ju det att all övervakning, alla övervakningslagar och all sån här kontroll tenderar att hela tiden utvidgas. Om man tittar på FRA-lagen, det skulle aldrig gälla svenskar inom Sverige. Så blev det ändå. Liksom. Alla övervaknings- och kontrolllagar tenderar att expandera. Och så blir det ju säkert här också, för att om man väl liksom etablerat ett syfte för att kika på folks meddelanden, så kommer man ju snabbt att komma efter med fler och nya områden. Så att det är problematiskt. Och det här strider ju helt uppenbart mot vad Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har att säga om individens rätt till privatliv och privat korrespondens. Plus att det är återigen är praktiskt ogenomtänkt. Men vad då kolla all e-post? Ja, hur har man tänkt förhålla sig till människor som använder GPG eller som har en egen server? Jag menar, det här är praktiskt ogenomförbart. Och där ska man ju faktiskt säga att där har nu delar av kommissionen, eller i alla fall kommissionens tjänstemän, sagt att det här är kanske inte så jävla smart. Där har ju då förslaget skulle kommit i december och nu skulle kommit i april. Och nu så säger man maj, tror jag det var det senaste jag hörde. Det skjuts framåt gång på gång på gång. Men den ansvariga kommissionären, inrikeskommissionär Ylva Johansson från Sverige, hon vill bestämt ha det här. För tänk på barnen.
Okej, för det låter lite drastiskt. Jag förstår inte riktigt hur det praktiskt ska fungera att avkryptera alla meddelandeappar som idag kör med kryptering som standard. Du har till exempel Signal i en vanlig meddelandeapp, och även Apples inbyggda iMessage är också end-to-end krypterad som standard. Är det tänkt att alla de här aktörerna även också ska tvingas avkryptera, vilket de inte är byggda för?
Ja, det finns alltså de har gett sig in i massa tekniska diskussioner om saker de inte begriper. Det finns något förslag om att granskningen ska ske i den enskilda användarens enhet och bara skickas vidare om man upptäcker något som är galet. Som jag inte riktigt förstår hur man har tänkt sig att det ska fungera.
Det kan ju vara en spionapp då som du har i telefonen, som faktiskt efter att det är avkrypterats och du öppnar det på telefonen så analyseras det då och sen skickas och anmäls.
Ja, om man ska knäcka kryptering dessutom. Jag menar, antingen har man kryptering eller också har man inte kryptering. Öppnar man bakdörrar och hittar man sätt att gå in och kontrollera folks krypterade mejl, då kommer ju andra kunna använda det också. Cyberbrottslingar och ryska spioner, gud vet vad. Det är en mycket dålig idé. Men till skillnad från de tidigare sakerna så tror jag att vi har viss chans att stoppa det här. Det finns en del lobbygrupper i USA som drivs av en del filmkändisar och andra kändisar som då sysslar med att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, som driver det här stenhårt. Men nu när kommissionens egna tjänstemän och jag tror även en del kommissionärer har sagt att vad fan är det här, så tror jag att det blir svårt att få igenom. För nu har för en gångs skull kritiken faktiskt kommit upp till ytan, till skillnad från de andra sakerna vi har diskuterat här.
Vad tror du är för tidslinje för att få igenom de här, tills det kan bli i praktiken, just de här förslagen om nätcensur och chattövervakning?
Ja, alltså nätcensuren, där har vi fortfarande en del tid på oss, men det är ju också snart på väg till dialogförhandlingar här. Det finns viss tid att bygga opinion mot det här. Nej, men tiden löper ut. Men när det gäller Chat Control 2 så, ja, där är jag ju mer optimistisk, som sagt. Ja, vi får väl se. Det beror på hur mycket folk bryr sig och aktiverar sig.
När jag läser om alla de här sakerna som EU gör, då jag tror jag aldrig läst om någonting positivt som händer. Det är ju bara att de vill inskränka på vår frihet, de vill övervaka oss, de vill införa olika finansiella kontrollsystem för att kunna upprätthålla, för att kunna beskatta lättare och så här. Är det du som följer EU, allt som händer i EU så noga, finns det någonting positivt som kommer från EU regelbundet?
Alltså det finns så här, det finns ju en del saker som kanske behöver beslutas gemensamt, så som är gränsöverskridande frågor där EU möjligen har en viss roll. Och sen så är det naturligtvis bra att EU sysslar med att driva ner handelshinder så att vi får frihandel i Europa. Men problemet där är ju att harmonisering är en sak. Jag menar, det är jättebra om containrar är lika stora överallt. Men det är ju sånt som marknaden kan fixa. Nej, men istället för alltså när man pratar om harmonisering så blir det ju ofta dels likriktning och dels centraliserat beslutsfattande, vilket jag tror är dåligt. Saken är ju den att det som har gjort Europa starkt genom de senaste århundradena, det är ju också tack vare mycket att saker och ting funkar olika i olika länder. Man prövar olika sätt att göra saker. Och så lär man sig genom detta liksom att ja, nu gjorde spanjorerna något dumt, nu ska vi inte göra på det sättet. Och titta, nu kom tjeckerna på något smart sätt att lösa ett problem. Och så som man då kan tänka sig att ta efter. Men om det då bara liksom finns en lösning för alla, är då den lösningen kass, så får man stora problem. Man skapar single points of failure. Ett dåligt beslut eller att en EU-tjänsteman har en dålig dag på jobbet, det kan liksom drabba 500 miljoner europeer. Medan om man hade decentraliserade system, så okej, om någonting går fullständigt åt helvete, så går det åtminstone fullständigt åt helvete bara på ett ställe, inte överallt i hela Europa samtidigt. Plus att centralstyrningen naturligtvis, när man då ska bestämma hur allting ska vara överallt, det dödar ju kreativitet, alltså samhällets spontana framåtskridande och evolution, det är ju en ständigt pågående process där massor av olika idéer prövas mot varandra och får folk att testa sig fram, och de saker som funkar de är bra och de satsar vi på, medans när EU centralstyr allting, så då blir det på ett visst sätt överallt och det riskerar att gå åt helvete för alla. Så att det är allvarligt. Jag skulle väl säga att EU skulle egentligen syssla med, enligt min mening skulle EU syssla med två saker egentligen. Det ena är frihandel, se till att man kan handla fritt i Europa. Och det andra skulle möjligen vara att se till att upprätthålla de gemensamma europeiska deklarationerna om mänskliga rättigheter, där det kan behövas någon form av vakthund när något land börjar tafsa på våra fri- och rättigheter. Men i övrigt så tycker jag att man borde decentralisera allting så långt som möjligt. Enligt den här vackra subsidiaritetsprincipen som EU säger sig stå för, men handlar på rakt motsatt sätt. Ja, ett decentraliserat EU. Och alltså vi sitter ju så stenhårt fast i EU. Britterna kunde lämna i och för sig, men det har ju varit ett väldigt hallå kring det. Vi är så liksom totalt inbyggda i hela EU-systemet, så det är liksom oerhört svårt att lämna EU, och ännu svårare nu efter Ukraina-krisen, där EU på goda grunder då faktiskt svetsas samman rätt hårt. Så att man kan alltid spekulera i om Sverige borde lämna EU eller inte, men just nu är vi med i EU, under överskådlig framtid kommer vi att vara med i EU, och då är enda alternativet som jag ser det att försöka stöpa om det till ett mer decentraliserat sätt, ett decentraliserat system som bara ägnar sig centralt åt vissa med nödvändighet gemensamma angelägenheter. Men det är ju inte så det blir, utan istället så säger man att man ska gå mot ett ständigt fördjupat samarbete, och så rusar man vidare i att bestämma mer överallt och alla.
Jag håller med exakt där, att det de borde syssla om är ju försvara våra friheter, inte tvärtom. Och sen just decentraliseringsbiten där, för att man ser ju med dyster syn hur väldigt många stater, inte både EU men också USA och många växer till större och större monsterstater och det går bara åt en riktning och det blir mer och mer byråkrati. Och jag vet, jag har träffat och pratat med många företagare som säger att de har lämnat EU eller vill lämna EU för att det är för mer och mer byråkrati helt enkelt. Det är för dyrt och det är för krångligt att driva företag i EU. Och det är ju en extremt skrämmande utveckling för hela vårt välstånd, för våra barn och barnbarn så här.
Det blir ju också väldigt mycket liksom big government och big business, staten och kapitalet. Därför att det är som vi var inne på när det gällde de anonyma betalningarna. Att det kanske då finns vissa större företag som klarar av allt det här. Om vi tar sakerna som finns i till exempel The Digital Services Act och The Digital Markets Act, som är en systerlagstiftning till The Digital Services Act, så finns det ju mycket förslag som man har lagt olika nivåer. Man har sagt att de superstora plattformarna ska få ännu hårdare regler. Men redan de grundläggande reglerna som finns under det är så omfattande och komplexa att mindre företag och startups och nya konkurrenter inte har en rimlig chans, därför att man måste ha miljarder i ryggen för att kunna sköta allt det här. Jag menar, ta bara en sån sak som vi pratade om de anonyma betalningarna med digitala valutor. Det här innebär ju till exempel att man måste bygga upp en kundservice som kan ha kontakt med alla de här människorna, för man ska ju då följa penningtvättsdirektivets regler och skaffa sig kundkännedom. Så då måste man ju liksom interagera liksom, jaha, vad är du för filur? Är du terrorist eller är du en snäll människa? Och jaha, och varifrån fick du de här pengarna och vad tänker du använda dem till? Det där kräver ju liksom en helt ny apparat. Och så är det på område efter område. Det var likadant med upphovsrättsdirektivet som kommer att i praktiken att leda till uppladdningsfilter. Och uppladdningsfilter, det är någonting som YouTube och Facebook och Twitter kanske har råd med, men som ingen utmanare har råd med. Så att det är verkligen liksom väldigt mycket staten och kapitalet här. Det är allvarligt, därför att det skadar den fria marknaden.
Har du skrivit någonting om den här ESG-direktiven som också finns från EU? För det har också en sån jättefet börda på, jag tror det är främst storföretag som har en viss omsättning som måste deklarera och styra hur de arbetar klimatsmart helt enkelt.
Det finns ju massor av sådana här saker. Det är liksom klimatet, vi har jämställdhet, det finns massor av sådana här saker där EU lägger sig i och pillar i hur privata företag ska skötas. Det blir ju helt enkelt inte bra. Jag menar, framförallt så är politikerna liksom, tror jag politikerna saknar förståelsen och kompetensen för hur det är att driva företag. När man liksom tar mer och mer makt, bestämmande rätt över företagen från företagen själva och lyfter upp det till EU-nivå, så blir det återigen centralisering och dåligt, tycker jag.
Tror du de här sakerna går i trender, att det liksom blir mer och mer byråkrati vilket leder till stagnation av ekonomin och då måste de plötsligt göra något radikalt och reformera om allting för att kunna kicka om ekonomin? För det är ju någonting som har hänt genom många länder historiskt, att vi når liksom en vändpunkt där det måste reformeras om.
Ja, alltså, EU är ju ett centralstyrningssystem som närmast kan nästan mäta sig med gamla Sovjetunionen, och det vet vi hur det gick. Alltså till slut kommer man ju till en punkt där systemet blir för framtungt, där saker och ting slutar fungera och även där människor slutar ta ansvar. Om orderna kommer uppifrån så slutar folk tänka själva, folk slutar ta ansvar, folk slutar ta initiativ och så går det åt helvete. Det här finns ju rätt väl beskrivet på många håll. Min favorit, Parkinsons lagar som beskriver hur byråkrati alltid sväller av sig själv och expanderar. Och till slut så kommer man ju naturligtvis till en punkt där allting blir för tungrot. Och då är frågan, vad händer då? Och jag är inte säker på att allting kommer att liksom försvinna med en smäll i så fall, utan det är ju mer risken att man långsamt liksom kväver företagandet så att vi blir fattigare och fattigare och utvecklingen i Europa går långsammare än den gör på andra håll som har, har en mer liberal inställning till saker och ting. Så det är ju som att man kan långsamt glida ut i någonting som är liksom en tilltagande fattigdom. Det är ju en uppenbar risk. Alternativt liksom om systemet bara liksom kollapsar en dag, det kanske inte är så jävla bra det heller. För vi bygger ju oss fast i saker och ting. Så att skatten blir så hög så att folk liksom ger upp och slutar betala skatt och alla jobbar svart. Ja, då kommer ju liksom den här välfärdsstaten som vi har byggt upp och gjort alla beroende av att kollapsa. Det kanske, även om den har liksom extremt många olika brister och fel, så liksom att bara låta den kollapsa är kanske inte så jävla roligt. Då är det nog snarare som så att då vill man nog tillhöra en klan om man ska klara sig om liksom de systemen brakar samman. Så liksom det finns det ytterligheterna. Och om systemet brakar samman, och hur ska man vara säker på att det är någon begåvad och förnuftig människa som kommer in och tar över och rensar upp? Det kan ju lika gärna bli någon fullständigt liksom jävla nattjobb. Någon populist eller någon galen diktator eller någon liksom, ja, whatever. Som tar över om det liksom ska liksom bli ett totalt kaos. Jag skulle nog säga att man har byggt in sig i en fälla som man ska passa sig jävligt noga för. Man borde börja liksom nedmontera det här stegvis för att återställa någon form av spontan ordning. Men det är ju inte det man gör tyvärr. Så att jag är nog inte så där jätteöverdrivet positiv eller förväntansfull när det gäller att EU skulle liksom nyktra till på egen hand. Så fram till dess, så liksom, åtminstone ja, när det gäller EU, så det enda vi kan göra just nu, det är ju då att bekämpa idiotiska förslag i sak, ett efter ett efter ett. Så det är, ja, det är det vi gör. Och alla som har goda idéer på liksom hur man kan få folk att vakna till. Vi skulle egentligen behöva någon form av medborgarrättsrörelse för nätfrågor. Ja, jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Man kan naturligtvis starta en Facebookgrupp.
Ja, det är väldigt ärofyllt och lite så här otanksamt det du gör, men du kämpar på.
Ja, men det här är min grej. Jag har ju bråkat med makten i alla tider. På goda grunder tycker jag, därför att ja, min grundinställning är ju liksom att människor ska ha så stor frihet som möjligt. Och statens främsta uppgift är att se till så att någon inte använder sin frihet på ett sätt som skadar någon annans frihet, säkerhet eller egendom. Så det är liksom min grundinställning. Då blir det ju alltså så att då hittar man väldigt mycket konstiga saker som går åt andra hållet och som man försöker stoppa.
Jag är väldigt nöjd där med vårt samtal då. Så du får gärna berätta vart man kan följa det du skriver och vart man ska vända sig för att engagera sig.
Ja, som sagt, bloggen heter 5juli.se, det är med bokstäver, 5juli.se. Där kan man då följa vår nyhetsrapportering. Sen finns det ju en del organisationer som man kan engagera sig i. I Sverige finns till exempel den här föreningen för digital frihet, DFRI, som är lite nördig, men det är det som finns. På europeisk nivå så finns organisationen EDRI, alltså European Digital Rights, som i och för sig är en paraplyorganisation som har andra organisationer där bland DFRI under sig. Men där kan man också följa information och stödja deras verksamhet, för den är väldigt viktig. EDRI är ofta de som gräver väldigt mycket i de olika förslagen som kommer från EU. Så ge gärna dem ett stöd. Fan, man måste ju liksom organisera sig på något sätt. Jag brottas just nu med tanken på att okej, vi kanske skulle starta någon form av Facebookgrupp för nätfrihet och försöka få den så stor som möjligt. Samtidigt så känns det ju liksom lite fånigt att om man ska liksom föra kampen mot för nätfrihet, att den måste föras på Facebook av alla jävla ställen. Dels därför att Facebook själva liksom kanske inte är frihetens främsta fanbärare, och dels därför att många människor som sysslar med digital frihet och sådana frågor inte finns på Facebook helt enkelt, därför att de vill inte vara där. Så att man borde liksom kunna, alltså, nu tänker jag högt här, men man borde kunna etablera någon form av organisation eller forum eller någonting som kan samla all den här kritiken och aktivismen, och där man kan tipsa varandra. Piratpartiet är i och för sig ett alternativ också, men de nördar ju också ner sig för hårt. Jag jobbade ju för dem under lång tid, och jag tror aldrig att de fattade att de kom in i Europaparlamentet på en räkmacka. Jag menar, det var The Pirate Bay och FRA. Det var det som lyfte in Piratpartiet i Europaparlamentet. Men det verkar som att de tror att det räcker med att bara liksom ha rätt, vilket inte gör, utan man måste liksom bullra och föra ett jävla oväsen samtidigt. Och förutsättningen för att man ska kunna göra det är då naturligtvis att man har korrekt information i botten, så att nörderiet har också sin viktiga funktion. Men alltså, det skulle behövas en digital medborgarrättsrörelse i Sverige som ordnar aktiviteter. Därför att när man bildar opinion, så att bara säga saker, att bara sprida information, det tar en så långt. Men vill man ägna sig åt effektiv kommunikation, så måste det ofta kombineras med någon form av handling. Det måste liksom vara något som sker, något som tidningarna kan skriva om, någon aktivitet, någon protest av något slag. Eller att man åtminstone liksom försöker göra sig lite roligare så att fler blir intresserade. Det var mitt slutgiltiga råd till Piratpartiet innan jag lämnade jobbet där. Det var att ni måste se till att bli sexigare och roligare framför allt. Så som ni var förr med Pirate Bay och allt det här. Piratpartiet har ju inga chanser idag att komma in i riksdagen heller. Eller tåget har gått när det gäller Europaparlamentet också. Även om det då finns en del ledamöter från andra länder i Europa, framförallt då Tyskland och Tjeckien är det väl, som sitter i Europaparlamentet från Piratpartiet. Men det räcker liksom inte. Här måste man sätta sig och se vad man kan göra rent konkret. Liksom närmast lägga upp en marketingplan för hur det skulle kunna ske. Och gärna då med spektakulära inslag. Därför att det är med spektakulära inslag man hamnar i media. Och finns man inte i media, så finns man inte. Jag tror att det var Scott Adams, heter han väl, Dilberts skapare, som gjorde någon, förde bok på presidentvalskampanjen i USA. Den första då mellan Trump och Hillary Clinton. Han noterade ju det att ju orimligare saker Trump, eller orimligare och orimligare, men liksom, ju mer liksom flamboyanta saker som Trump sa, desto mer press fick han. Och ju mer press fick han, ju mer uppmärksamhet fick han, och ju högre opinionssiffror fick han. Och så fick han igång en självförstärkande loop där. Där finns ju väldigt mycket att lära av. Så att, ja, men alltså, det behövs fler människor. Vi är liksom några som kämpar på med det här. Vi blir äldre och äldre. Så att det börjar bli dags för lite initiativ från ungdomen här också, tror jag nu. Men som sagt, liksom en digital medborgarrättsrörelse. Det vore något.
Ja, jag hoppas att du kan inspirera till någonting här idag kanske då.
Ja, liksom, folk får gärna kontakta mig och diskutera de här sakerna. Kontaktuppgifterna finns på 50juli.se, och man når mig på hax, alltså hax@50juli.se, om man vill mejla. Sådana här organisationer, det var väl någonting som jag lärde mig bland annat i Frihetsfronten, att sådana här organisationer får absolut inte vara för byråkratiska. Piratpartiet var tokbyråkratiska. Piratpartiet är liksom organisationsfascister, höll jag på att säga. De är liksom organisationstokar. De gräver ner sig i så mycket organisation så att verksamheten blir lidande. Det måste vara platta organisationer med snabb rörlighet, där man kanske inte behöver fatta centrala beslut om allting, utan olika enheter av den här rörelsen kan agera rätt fritt efter eget förnuft. Det är min förhoppning, och då behövs det unga människor. Jag menar, Christian Engström, min gamla chef på Europaparlamentet som var ledamot, han är liksom drygt 60 år idag, jag är drygt 60 år. De som kämpade med det telekompaketet har väl i princip gått i pensionen nu. Så sagt att det behövs unga människor, unga energiska människor som tar tag i det här. Och jag menar, det är ju dessutom en rätt kul grej för rätt personer, därför att gör man det här rätt, ja, då kommer man ju liksom att att bli synlig och uppmärksammad i media. Och det är ju, alltså, bortsett från själva att det är bra för själva sakfrågan, så är det faktiskt en rätt kul kick att röra runt i grytan och orsaka lite rabalder, och man får själv lite uppmärksamhet och får en klapp på axeln av människor i sin omgivning. Så att ja, någonting sånt skulle jag önska mig, även om jag kanske inte själv kan ordna allting nu, speciellt inte som jag inte bor i Sverige just nu, utan jag sitter ju i Berlin tills vidare. Ta det en dag i taget, den här kampen. Ja, det var det.
Ja, tack så mycket för att du ville ta dig tid.
Ja, tack själv. Du får gärna höra av dig om det dyker upp någonting mer sen, och så följ frågorna på 50juli.se, så får ni åtminstone den information, den sakinformation som måste finnas i botten för att man ska kunna aktivera sig i de här frågorna.
Tack igen.
Tack, hej.
Hej.